All right, detta är tredje gången gilt nummer 332. Och idag pratar jag med Andreas Karlsson, även kallad Hiro.
Tjenare!
Hej! Du är ju dels en del av gaminggrannar, men sen är du även Sveriges kanske allra största Gameboy-profil, kan man säga så?
En av dem kanske. Man ska aldrig säga att man är störst, för då blir man snabbt motbevisad.
Det kanske är sant i och för sig. Grejen i alla fall då är ju att du streamar Gameboy.
Jajamensan.
Du kör igenom Gameboy-katalogen online.
Ja, precis. Någonting som man kallar typ System Challenge eller Console Challenge. Där man helt enkelt, sakta men säkert, precis som du sa, betar av alla spelen som finns på konsolen.
Mm. Och enligt Wikipedia så finns det 1046 Gameboy-spel.
Jajamensan, inklusive de Japan-exklusiva där som är ungefär hälften.
Ja, hur har du gränsat av det? Kör du enbart det som är släppt i väst eller kör du allting?
Ja, när jag absolut började från allra första början, då ville jag bara nosa på Twitch egentligen. Eftersom att Twitch är ju min huvudplattform. Gaminggrannar huserar ju på YouTube, så det är ju ändå två olika plattformar. Mm. Då ville jag bara nosa på Gameboy-biblioteket, så då valde jag alla SCN-märkta spel. Vi i Sverige har ju ändå den grejen att Bergsala tog in spel, och framförallt SCN-märkte mycket NES, Gameboy och en del Super Nintendo. Det har ju kommit till senare format också. Men det var 136 SCN-märkta spel som jag började med. Men när jag var klar med dem så kände jag att fan, det här var ju superkul. Så då fortsatte jag med alla spel som kom till Norden. För det var inte bara Bergsala som tog in spel till Norden. Det var ju även Sony bland annat. Och förmodligen mer företag som inte jag kan på rak arm. Men nu när jag är klar med alla Gameboy-spel som även kom till Norden, så försöker jag spela alla som går att spela utan att snubbla på framförallt japanskan då. För ett 40 timmars Gameboy-RPG där jag inte ens kan prata med den första NPC:n, det är bara dumt.
Lite motigt. Ja. Men hur många spel är vi uppe i då? Hur många spel finns det?
Vi höftar 600 ungefär. Det kan nog gå komma upp till 700 kanske. Men vi gör en snabb höftning där någonstans.
Ja. Hur långt in i projektet är du nu?
Spel 312 klarades av förra veckan.
Ja. Ja.
Så det går ju framåt.
Det är otroligt imponerande. Jag kan ju inte i närheten av lika mycket om Gameboy som vad du kan. Så jag med min ytliga Gameboy-kunskap tycker ju att Gameboy, det finns väl en handfull intressanta titlar där. Men du har plöjt vidare i ett par hundra titlar utöver det. Med den kunskapen i åtanke då, vilket är det allra bästa Gameboy-spelet?
Ja, den frågan är så enkel. Link's Awakening är ju det bästa Gameboy-spelet. Alltså det...
Ja.
Jag kan tänka att vissa kanske sätter sig emot och säger Pokémon generation 1 där. Men Link's Awakening som spel är ju en matigare och mer... Alltså, bara spelet i sig. Upplägget, musiken, mystiken, spelkontrollen, allting. Mm. Jag tror ändå mer personer uppskattar Link's Awakening som ett första spel än Pokémon. För Pokémon är ändå lite... Det är mycket text och det är de här attackerna och det är turbaserade strider. Medan Link's Awakening har ju ändå det här äventyret och sådär. Så ja, jag tror det är helt rätt svar.
Mm. Jag kan tänka mig att det står mellan just Link's Awakening, Tetris och Pokémon.
Ja, där har vi ju...
Kanske de tre som är
tungviktare, helt klart, på systemet.
Kanske inte fullt lika intressanta men ändå lite roliga följdfrågan då är vilket Gameboy spelar allra sämst?
Oh, det finns två spel av de här 312 spelen som faktiskt har fått 0 av 10 i betyg. Men den första nollan är nog ändå den som har varit allra sämst någonsin. Och innan jag säger titeln här, jag är ett stort basketfan. Jag har varit ett stort basketfan hela mitt liv. Jag har följt NBA, jag älskar basket. Men NBA Live 96 på Gameboy är... Alltså, det är bara... Gå och kolla en YouTube-video. Spelet går typ i 10 FPS. Och det har, du vet, det har rubberbanding. Så att om du råkar leda med 10 poäng, då börjar de sätta 3 poängare från andra sidan planen. Och Alltså spelet kraschade. Vi lyckades vinna playoffs och allting och sådär i genomspelningen på Twitch då. Men när det stod så här, congratulations NBA champions, då kraschade spelet. Så jag vet inte, de hade väl inte ens räknat med att någon skulle försöka klara av det. Det är alla som är nyfikna på det här spelet, kolla min genomspelning eller bara sök på YouTube. Det, alltså det skulle, alltså NHL-spelen är ju guldklimpar på Game Boy jämfört med NBA-spelet.
Ja, det finns ju en speciell typ av Game Boy-spel som till och med jag med min begränsade kunskap känner till. De spelen som är konverteringar av spel som finns i bättre versioner på andra format.
Ja, du börjar med att offenda mig direkt där. Ja. Bättre. Jag var bara tvungen att kommentera. Alla tittar ner på Game Boy av någon märklig anledning. Det har jag lärt mig nu, 4 år på Twitch.
Ja. Jo, det kanske är fel ordval när man pratar med dig i och för sig. Men ändå, det är lite svårt att argumentera för att till exempel Street Fighter 2 är en fullgod upplevelse på Game Boy.
Street Fighter 2 på Game Boy rekommenderar jag ingen att spela. Och Mortal Kombat är precis lika dåligt.
Ja, jag hade en kompis som hade Mortal Kombat 2 till Game Boy. Så vi brukade köra det på hans Super Game Boy.
Ja.
Och det var inte en bra upplevelse.
Det är dock det bästa Mortal Kombat på Game Boy. Det flyter faktiskt riktigt fint jämfört med de andra.
Ja, då finns det inget hopp utöver Mortal Kombat 2.
Men Killer Instinct är faktiskt bra på Game Boy. Det är imponerande. Rare kunde sin Game Boy. Det vet man med Donkey Kong Land där bland annat. Och första Spider-Man, vet du. Det gjorde Rare också fastän att det står LJN på omslaget.
Vilket, lite på tal om det då, vilket Game Boy-spel skulle du säga är mest underskattat? För ingen underskattar ju Link's Awakening. Alla är ju med på att det är ett bra spel.
Ja, det är ju väldigt sant. Nej, men alltså det finns ju... Ninja Gaiden på Game Boy är jättebra. Ninja Gaiden på Game Boy skulle ju vara det som... Alltså Blue Shadow heter ju NES-spelet i Europa. Det heter ju Shadow of the Ninja i USA. Det är jättebra. Någonting som Ninja Gaiden-serien är känt för är att det är väldigt svåra spel. Men Ninja Gaiden på Game Boy skulle jag säga att en vanlig retrospelare kan ta sig igenom relativt smärtfritt. Första Battletoads på Game Boy är ju ett helt unikt spel. Det är ju inte en NES-portning eller någonting sånt där, utan det är ju en fortsättning på storyn, tror jag, från NES-en, om jag inte, nu, någonting sånt där är det. Jättebra också, det är mycket svårare än vad Ninja Gaiden är. Och Castlevania 2 på Game Boy är ju också ett eget spel med det var Christopher Belmont man är där också. Så finns ju väldigt många bra sådana spel.
Är det det när man väljer eller ska in i 5 olika slott? Det är något av Game Boy.
Ja, precis. Du har 4 slott att välja mellan och sen det femte väljs automatiskt, så att säga. Det är jättebra. Ja,
det är en ganska flummig grej?
Mega Man var populärt och Konami ville väl prova på hur det var att välja olika banor innan man satte igång.
Jo, i och för sig. Vilket är ditt personliga liksom första spelminne? Har du något sånt?
Ja, det finns, det är inte säkert att det är mitt första spelminne, men det är det som har etsat sig fast i huvudet. Jag kommer från en liten ort som heter Tanumshede på västkusten. Där bor det inte alls jättemånga människor. Vi hade en ICA-butik som på bottenvåningen, tänkte man åkte ner i, nej det fanns ingen rulltrappa såklart. Det fanns en vanlig trappa och en hiss. Men där låg det lite, det fanns typ, ja men du vet, en sån här klassisk tidningsbutik från 90-talet där du kunde köpa lite allt möjligt. Men där fanns det någon sorts elektronikbutik också då. Så det här måste ju vara sent 80-tal. Och där vet jag att de hade ställt fram ett NES med Ice Climbers på. För det var någon sorts, om det var loppmarknad eller liknande. Så gjorde de lite reklam då för den här butiken. Och då vet jag att det stod folk och spelade Ice Climbers. Och jag var liksom så här, vad är det här? Det här är det häftigaste jag sett i hela mitt liv. De liksom kontrollerar de här små gubbarna. Jag tror inte ens jag såg handkontrollerna, utan jag bara såg att på något sätt så kontrollerar de karaktärerna på skärmen här. Ja, så där vart jag ju riktigt, wow, det här måste jag ta reda på vad det är för någonting.
Vilket är ditt bästa spelminne från då första mötet med Ice Climber fram till idag?
Det har ju också då såklart, det här är någonting, jag förstod nog inte hur häftigt det här var när jag var liten. Men nu är vi några år senare i den lilla orten Tanumshede och vi hade en kille som heter Larsa Lasha var väl kanske runt 30 bast där, strax i början på 90-talet. Och han hade importerat en Super Famicom innan Super Nintendo alltså kom till Europa. Om han hade köpt den via post eller varit där, det vågar jag inte svara på. Men han bjöd in till en Nintendo-kväll på ett lokalt café. Så där satt vi alltså några kids i vad kan vi varit, 10-12 års åldern och spelade Super Mario World och F-Zero tror jag det var, kanske om det varit Super Tennis eller något sånt där. Men just Super Mario World var ju, alltså vi trodde ju att det var något hittepå. Det fanns ju, vi visste ju om att det fanns Super Mario Bros. Typ 1, 2, 3. Men vi såg ju tydligt att det var Mario. Men grafiken var ju mycket finare. Och alltså han förklarade ju liksom att det här kommer komma, det här kan ni förboka i min butik och sådär. Och man fattar ju inte vad en förhandsbokning var då heller. Men jag vet att det här var väl lite för att pusha att sälja då kanske 10 konsoler vid release eller någonting sånt där. Ja, men och ju mer jag reflekterat över det här så har jag liksom så här, jag måste få ta, alltså någon gång måste jag snacka med Lasha. För han drev ju den där elektronikbutiken ganska länge. Jag vet att jag var där och spelade Gameboy. Jag ljög alltid att jag är på väg att fylla år. Så kan jag få prova den där Gameboyen och spela något spel som jag skulle önska mig. Men han kom nog på mig till slut när jag kanske fyller år 5 gånger per år eller något sånt där.
Ja, men det var ju alltså med andra ord det första stora systemskiftet.
Ja, precis mellan NES och Super Nintendo där, ja.
Ja, och de första systemskiftena var ju större än vad de är idag.
Ja, jag tror inte ens jag har ens fattat om det finns något exklusivt på exempelvis min Xbox Series X. Nej, PS5 man har ju exklusiva spel, det är så mycket vet jag, men jag tror inte det finns något på Xboxen än.
Nej, det var en rolig tid på så sätt. För min del så hoppade jag på hela NES-tåget ganska sent. Jag började väl, jag tror jag fick min NES, ja, det var väl alldeles i slutet av 80-talet eller kanske till och med i början av 90-talet. Ja, där någonstans i alla fall. Så jag hann ju inte uppleva hela NES livslängd innan Super Nintendo kom. Så jag behövde liksom inte vänta på Super Nintendo.
Ja, ah, okej.
Jättelänge.
Så var det lite för mig, alltså jag fick inte köpa ett NES. NES, eller tv-spel i mina föräldrars ögon var slöseri med tid. Återigen, tänk på att det här är sent 80-tal. Det var, man skulle liksom ut och åka skateboard och spela fotboll. Vad vet jag vad de hade för visioner av vad deras son skulle göra. Men tv-spel, det var slöseri med tid. En Commodore 64 fick jag köpa, för det var en dator, det var någonting helt annat. Men det var ju bara datorspel man spelade på den hela tiden. Så Super Nintendo var ju min första Nintendo-konsol. Så det var stort när man köpte den på release. Och tack vare Lasha då, att man visste att den skulle släppas också.
Ja, redan då kunde du börja se fram emot någonting.
Det var ja men precis.
Spelhypen.
Precis, någon gång skulle jag få spela det där Super Mario-spelet igen som jag inte hade en aning om vad det hette.
Hur hamnade du själv i spelvärlden?
Hur tänker du då?
Du är ju en streamer och du är en del av gaminggrannar, och hur då? Hur gick det?
Ja, nu, ja precis. Det nu. Min första typ interaktion med någonting som inte var att sitta och gamea med sina polare, utan ta ett steg ut. Det var väl ändå när jag var med Syntax Error i P3 med Thomas Sol Sundhede. Han behövde ju en co-host, för han tyckte det var tråkigt att köra ensam. Så han ville helt enkelt ha hjälp i några avsnitt. Och det här var ju det var inget betalt jobb eller sådär, utan han ville ju bara att det fanns chans för någon att sitta och snacka i radio med han helt enkelt. Så den sökte jag. Jag tror det var en handfull som sökte, och han tyckte att det lät intressant. För jag verkar kunna en del om Nintendo. Han är väl rätt inne på hemmadatorer och Sega och sådär liksom. Så då fick jag vara med han i, om det var en 8 eller 12 avsnitt eller sådär. Och det var ju fantastiskt kul.
Kommer du ihåg vad du skrev till honom då? Eller liksom hur din ansökan...
Nej, jag tror jag pushar ganska mycket på att jag är den rätta för det här helt enkelt. Du kommer inte bli besviken. Mer än så minns jag inte riktigt. Jag var väldigt glad i alla fall när han kontaktade mig och sa att kan du komma till Göteborg den här dagen så kör vi liksom. För jag tror, jag tror han bodde ganska långt syd i Sverige då. Så han stoppade till och med till på Bergsala och hämtade upp en jäkla massa grejer till oss. Så vi satt och spelade Pokémon Sapphire på GBA innan det hade släppts. Och det var dessutom amerikanska versioner som man då hade hämtat på Bergsala. Det tyckte vi var väldigt intressant att de då förmodligen hade fått förhandstitel på spelet. Som inte var från Europasläppet utan från USA.
Mm.
Men sen gick det ganska många år innan jag gjorde någonting. Det var ju Gaming Gunner då, 2010, som helt plötsligt... David, som har varit med här för, han var väl här i januari, tror jag.
Ja, tror precis. Första avsnittet för i år.
Mm. Han sa till mig, ja, 10 år sedan, då fyllde han ju typ 30 eller vad det var. Nej, 29 kan det ha varit. Att starta en blogg till oss på WordPress, så vet jag att det kommer gå, det kommer vara kul, det kommer gå bra för oss. And the rest is history, får man kanske säga där.
Ja, jo, men det får man ju säga att det har gått. Vilket var det första spelet du köpte för egna pengar? Kommer du ihåg det?
Ja, den funderar jag på eftersom att C64 var ju den första förmodliga spelet jag köpte då, eftersom att det var Commodoren där, hemmadatorn. Självklart var det ju massa såna här piratkassetter med. Men jag vet att jag satt och körde det här spelet Bronze, Silver, Gold, en jäkla massa. Det är typ Track and Field liknande. Man ska sitta och trycka snabbt på knappar. Och den hade jag original av. Så det måste ha varit det första icke-piratspelet jag skaffade, helt enkelt. Och det var ju bara för att det hängde med konsolen. Annars Super Mario World blev det ju med SNESen. Nintendo-spelet.
Vilket spel tror du att du har lagt ner mest tid på? Någonsin?
Binding of Isaac. Måste det vara. Alltså jag har spelat jättemycket typ Monster Hunter och jag har spelat en hel del Dota och World of Warcraft. Men alltså, Binding of Isaac, jag och min sambo har varit ihop 9 år nu i sommar. Och jag började ju spela det innan vi träffades. Och jag faller alltid tillbaka till det spelet. Alltså det är någonting som klickar med mig och Binding of Isaac. Det är ruskigt kul, ruskigt bra.
Mm. När var senaste gången du... körde det?
I morse. Eller... jag har så här ramlat ner i the rabbit hole igen. För jag maxade en sparfil på Switchen när det släpptes där. Gjorde alltså alla unlockables och allting. Det tar ju hundratals timmar att fixa. Men av någon anledning, när jag gick igenom mitt så här spelbibliotek på Xboxen, så såg jag här nu, vänta nu, det finns ju Isaac på det här också. Oj, jag har inte spelat det sedan 2016. Oj, här är ju en sparfil som inte är maxad. Nu kan jag ju börja. Det var bara någon vecka sedan jag började med det igen. Så, ja, nej, Binding of Isaac alltså. Jag har inte tagit tag och jag har kört. Det kom ju en ny här nu i början, eller i våras. Repentance, eller vad den heter. Men jag tror bara den finns på Steam just nu. Och jag föredrar att spela på mina konsoler. Så jag inväntar den på Switchen förmodligen.
Ja. Vilken, det här är väl kanske en dum fråga ställd till dig, men vilken är din favoritkonsol?
Ja, fast det, jag kan nog kanske, vilken tror du?
Det naturliga svaret här är ju Game Boy, i och med att du är väldigt inne på Game Boy just nu. Men nu när jag tänker efter så är det ju kanske grejen är att du är inne på Game Boy just nu. Och historiskt sett kanske du har varit inne på andra konsoler, vad vet jag.
Ja, men när jag säger svaret så kommer du säga, ah just det. För Super Nintendo har ju Super Game Boy. Så skulle jag välja, just det. skulle jag välja en konsol att bara ha för resten av mitt liv. Då har jag ju, jag spelar ju på mitt Super Game Boy varje vecka. Jag har hela Super Nintendo-biblioteket, jag har hela Game Boy-biblioteket i en konsol. Det är den perfekta konsolen. Och handkontrollen dessutom. Super Nintendo handkontrollen är ju perfektion. Det behöver inte vara mer knappar eller spakar än sådär alltså.
Nej. Får se nu, den här Game Boy Player som fanns på GameCube, den var bara kompatibel med Game Boy Advance, va? Det var inte...
Jo då, den tar vanliga och Game Boy Color också. Tyvärr har den en väldigt dålig mjukvara från Nintendo. Den är laggig, den ger inga skarpa pixlar, den skalar inte upp ordentligt. Det har ju liksom retro-communities löst. Det går att fixa till en Game Boy Player så att den blir väldigt bra idag. Men den vanliga mjukvaran, den är okej för RPG-spelande skulle jag vilja påstå. Liksom, tänk Fire Emblem, Final Fantasy. Men att sitta
det ska vara långsamt helt enkelt.
Ja, för att det är ändå ganska mycket input lag på den där. Sen måste du nästan investera i någon sorts handkontroll som inte är original GameCube-handkontroll. För det lilla styrkorset där är ju inte speciellt bekväm att sitta och spela Ninja Gaiden eller Battletoads eller Kirby ens med.
Ja, precis.
Så den är helt okej. Men för mig personligen så är den alldeles... Det är för många minus för att väga upp. Sen är Game Boy Player ganska dyr. För skivorna tappar ju folk bort. Så du måste ändå investera i en komplett sån. Och en Super Game Boy kostar en hundring på en mässa liksom.
Ja. Och en Game Boy Player, även då om man får Game Boy Advance-spel då på köpet, så då får man ju även ställa GameCubes spelbibliotek mot Super Nintendos spelbibliotek. Och Super Nintendo är ju som alla vet bättre än GameCube.
Ja, det är... GameCuben är en fantastisk multiplayer-konsol. Vi spelar jättemycket Mario Kart, Smash, Monkey Ball och så vidare. Men Super Nintendo har ju, som vi var inne på tidigare, Street Fighter och Mortal Kombat, Rock'n'Roll Racing. Det finns ju tillräckligt att göra på den också i multiplayer, helt klart.
Mm. Vad spelar du just nu? Binding of Isaac i morse, men ja. Har du några andra spelprojekt över sommaren?
Yakuza, Judgment. Eller det heter ju bara Judgment. Men för att överförklara. Precis. Jag köpte faktiskt Yakuza Like a Dragon i början på året. Jag har aldrig tittat åt Yakuza-serien. Jag har aldrig brytt mig om serien. Jag har alltid sett den. Den har jag varit med sedan PS2. Men jag är ingen open world-spelare. Open world för mig är den tråkigaste genren som finns. Alltså, jag klarar inte av den genren. Jag har försökt spela Red Dead Redemption. Jag har försökt spela GTA. Jag har försökt spela Fallout. Det går inte. Jag tappar intresset. Men så köpte en polare Yakuza Like a Dragon. Och han sa, för jag älskar South Park-spelen. De Fractured Butthole och Stick of Truth. Just för, jag är jättestor South Park-fan. Om man sätter de här Simpsons, Family Guy, American Dad etc. mot varandra, så South Park är den stora vinnaren för mig. Och jag tyckte de här South Park-spelen var så jäkla bra alltså. Och då sa han det: "Ey, du, jag köpte Like a Dragon. Det är som South Park." Och jag bara: "Nej, du snackar skit, det kan inte vara." Och så började han förklara då att men alltså det är så här, det är lite så här mycket humor. Den första, vad ska man säga, NPC, nej, party-membern du får, han är typ en hobo, men han är typ lagets magiker, så han slänger ju fågelmat på motståndarna så duvorna kommer att attackera dem och sådär. Och där jag bara så här, alltså det låter ju... Så jag köpte det och sen blev jag förälskad i Like a Dragon. Så då tänkte jag att jag börjar med att spela spin-off-spelen i alla fall. Så Judgment har jag kommit en handfull timmar in i. Jag saknar Ichiban från huvudkaraktären från Like a Dragon, men jag ska nog kunna tycka om det här spelet också, känner jag.
Ja, Judgment är väl kanske lite mer av en seriös upplevelse än Like a Dragon.
Ja, det verkar det vara, helt klart. Och sen kommer ju uppföljaren till Judgment nu i september, tror jag det var. Så jag vill vara klar med Judgment innan dess så jag kan göra ett beslut. Behöver jag köpa Lost Judgment eller var Judgment ingenting för mig? Så, ja.
Ja, schysst. Vilken... Och det här är viktigt ändå. Vilken spelmelodi nynnade du på senast?
Senast är ju svårt. Jag har en som jag alltid nynnar på. Så det skulle kunna varit den. Jag bara funderar på om jag lyssnar på någon spelmusik på jobbet i veckan. Men jag tror inte det vart det. Så nej, men Robo's Theme, Chrono Trigger. Den är standard. Man står i duschen. Det är någonting med den som bara, alltså den har glädje, den har typ, alltså man kan sätta igång den i bilen om man ska roadtrippa, då vet man att det här kommer bli en bra dag alltså. Så ja, det måste ha varit den. Vad har du själv? Har du själv någon sån här som du brukar nynna på?
Ja, jag faller väl ganska, ja, jo men det går lite i perioder vad jag faller tillbaka på. Det finns ett gäng smurfspel. De har du säkert kört då. Men det finns ett, det heter väl helt enkelt bara The Smurfs.
Ja, precis.
Till NES. Och sen Smurfs Nightmare till Game Boy. Som har groteskt bra musik.
Ja, men det är ju José González. José Alberto. Exakt. González. Det är,
han är ju så fantastisk, för han har ju skrivit massor med soundtracks, mestadels till vad jag ändå antar är ganska mediokra Gameboy-spel. Jag ska gladeligen erkänna att jag inte har kört igenom dem, Men musiken han skriver är så otroligt catchy och den har sånt driv och sådana beats.
Jo, men det stämmer. De spelen är ju släppta under företaget Infogrames. Mm. Men studion som José Alberto González jobbade med var ju Bit Managers. Så de gjorde, tänk, Asterix, Tintin, Spirou, Lucky Luke, Smurfarna. Ja, du ser den röda tråden där. Det är bara de sådana tecknade serier från Europa, mer eller mindre. Nej, så det man vet att till och med min Twitch-chat är ju så här, när man spelar Spirou för ett tag sedan och så satte man igång. Då vaknar folk till direkt bara, men det här låter ju som González. Jajamensan, det är Bit Manager som har gjort spelet. Självklart är det González. Han har sitt sound när det kommer till musik.
Mm. Turok 2 har jag jävla bra soundtrack också. Alltså ja, till Gameboy.
Det är han där också, eller?
Det är jag ganska säker på.
Ja, jag tror det. Faktiskt. Jo, för det är Bit Manager.
Gameboy Color.
Mm, ja, exakt.
Jag får lite intrycket av att han kanske i första hand, och jag har faktiskt aldrig läst någon intervju eller någonting med honom, men det känns lite som att han kanske i första hand är en musiker slash tekniskt underbarn och i andra hand en gamer. Jag tror att han brinner för att skriva musik, men han kanske inte riktigt bryr sig om var den musiken hamnar.
Ja, men det, jag tror att du har fått helt rätt bilder av han. Jag har lyssnat på en podcast där en snubbe intervjuade hon. Så det var skrivna frågor, han var inte med personligen. Självklart finns det ju Gameboy podcasts att lyssna på över hela nätet också. Så det vet jag att det var, att han hade fått lite frågor där. Men jag kommer inte ihåg så mycket mer av just den intervjun med han.
Jag får försöka rycka in honom här i podcasten.
Precis.
Eller så får du streama med honom.
Ja, det skulle varit något. Köra en González special.
Ja, det vore grymt. Men ja, hans melodier brukar ofta letas in i huvudet. Smurfs Nightmare och Turok 2.
Ja, ja, Nightmare var jättebra. Det spelade jag, det var inte så länge sedan jag körde det heller. För det finns både The Game Boy och Game Boy Color. Det var ju nästan lite Donkey Kong Country-vibbar i det spelet. För jag antar att du har spelat det eftersom att du kan musiken då.
Faktiskt inte.
Ja, ah, okej. Okay. Nej, för jag blev förvånad.
Jag är bara väldigt inne på soundtracken.
Okej, ja. Nej, men det är Smurfs Nightmare. Det är nästan en liten smutsig hidden gem i Game Boy och Game Boy Color-biblioteket.
Ja, men bara om det är någorlunda spelbart så klarar ju soundtracket av att lyfta upp det.
Ja, precis.
Till någon slags nivå. Har du någon spelutvecklare som du ser upp till? Person eller företag?
Alltså, senaste tiden så jag måste ju ändå slå ett slag för svenska Elden Pixels. Alva's Awakening, Alva's Legacy. De har portat Cathedral till Switchen också. Jag har ju pratat väldigt mycket med framförallt Mikael Forslind. Jag känner Robert Krese sedan många, många år tillbaka.
Men jag tycker bara... Soundtracken.
Ja, precis. Och sen har vi ju BG, är ju han som pixlar musiken. Pixlar grafiken. Han gör spritesen och animationer och grejer.
Jag gillar begreppet pixlar musiken.
Det kan
poetiskt.
Det kan ju stämma. Nej, men alltså jag minns ju när jag träffade Mikael Forslind på Retrospelsmässan 2013, 2014, och han berättade om att jag skulle vilja göra Nintendo-spel alltså. Och sen stod han väl och demade Alva's Awakening demot 2015 kanske.
Mm.
Kan vara 2014, 2015 där. Och helt plötsligt så släpper de ett Steam-spel som är NES-baserat, som de har gjort på fritiden, fyra pers liksom. Och de har liksom i stort sett ingen produktionskostnad alls, mer än deras egna blod, svett och tårar. Och sen helt plötsligt så släpper de uppföljaren som ändå går en liten 16-bits touch på spelserien. Och nu släpps Alva's Awakening förmodligen i sommar, i höst, på NES, på en riktig kassett. De har ju liksom portat spelet från Steam-spelet till NES. Så vi kan sitta på våra NES och spela Alva's Awakening. Ja, det är helt otroligt. Man blir inspirerad av det, alltså.
Ja, jag kommer också ihåg när Alva's Awakening släpptes till... Ja, men det var ju bara till PC då från början. Och det såg intressant ut. Och jag tänkte då att fan, det här är ett spel som borde finnas på konsol.
Ja.
Och så gör det.
Ja, precis. Det tog några år, men nu kan alla spelare på i stort sett vilken konsol de vill.
Ja.
Eller föredrag, kanske.
Ja, jag snackade med Mikael i avsnitt 296 för övrigt, och han är jättetrevlig. Verkar vara en bra prick.
Ja, ja, verkligen. Han är supertrevlig, alltid. All cred till han och hans team, helt enkelt.
Mm. Om man fantiserar lite här. Om du fick göra en ny del i en existerande spelserie, vilken som helst, och så får du budget och personal och tid nog att förverkliga dina drömmar, göra vad du vill med denna spelserie, vad skulle du välja och vad skulle du göra med den? I så fall.
Där skulle man ju kunna göra nästan vad som helst då, om det bara liksom det läggs på ett guldfat framför dig.
Men det behövs en gnista, en grundidé.
Ja, precis. Jag har haft den. Jag har fått liknande, kanske inte frågor, men vi har haft liknande diskussioner genom åren. Du vet, man har tagit en öl med några polare, man har diskuterat spelidéer och sådär. Och det är ändå den som jag har i bakhuvudet som jag tror att jag skulle kunna lyckas leverera en ny del i Castlevania-serien. Mm. Med alltså Nintendo DS-upplägget. Två skärmar, pixelgrafik, Metroidvania. Och i den här serien så kommer du spela en Belmont-dotter. Men ingen vet att det är en Belmont. Hon själv vet inte att hon är en Belmont. Mm. Dracula attackerar byn och allt sånt där. För han håller på att härja över hela Europa eller världen. Hon lyckas komma i någon sorts fängelsegrotta. Och som en sista... Alltså, hon lyckas fly den där. Bara för att hon har sån... Hon vill ta sig därifrån. Och då lyckas hon snubbla över piskan Vampire Killer, såklart. Och det är då piskan kommer prata till henne och säga att du är liksom Belmont-släkten. Du är den enda som kan stoppa Dracula och allt. Och där börjar spelet. Där börjar du levla. Du börjar få magier. Du får dubbelhopp och... Och så ska du inte släppas på DS då, utan det här kommer ju släppas på dagens konsoler. Men med samma typ av grafik. Jag tror jag hade kunnat leverera ett spel där alltså, som folk hade tyckt om.
Mm. Jag trodde först att du menade att du hade ett tvåskärmsupplägg som det hela utgick ifrån. Att man skulle använda den ena skärmen till någonting speciellt.
Jag såg ju det nu framför mig bara för att jag sa DS:en. Men det jag gillar med de tre Castlevania-spelen på DS:en, det är ju att tack vare de två skärmarna så har du ju alltid kartan framme. Du behöver inte sitta och trycka på kartknappen var 50 sekund. Eller om du sitter och farmar fiender så kan du se deras information, HP, XP, allting. Så jag kanske skulle implementera en funktion, en sån här picture in picture, så att om du vill kan du nästan, som när man kollar på en streamer som har webcamen i ena hörnet, där kan man lägga kartan eller informationen om man vill ha den där, så slipper man sitta och trycka på kartknappen hela tiden.
Bloodstained, alltså Koji Igarashis spel, gjorde ju ändå ett ganska bra jobb med just kartan. Där kunde man ju välja storlek på kartan.
Ja, just det.
I olika, det var väl till och med både i X och Y-led och sen.
Ja, det är jag väldigt säker på. Och zooma in och ut och grejer och sådär.
Ja, så att man kunde customisa sin lilla minimap.
Ja, och så gillar jag när sådana spel tillåter dig att sätta ut markeringar. Jag behöver inte kunna skriva en text. Jag vill kunna ha typ så här: sätter jag en blå markering, då krävs dubbelhoppet. Eller så har jag antecknat det. Sätter jag en röd markering, då kanske det är en vägg som går att göra sönder. Jag tror man kunde göra det i IGA-spel, eller... Jag kan blanda ihop med andra också. Nej, jag minns inte. Men det är en bra funktion i alla fall. Ska man göra ett Metroidvania så lägger man in det där.
Mm. Får se nu, har du spelat Resident Evil Village än?
Ja. Oh, oh.
För det är lite på tal om just spelkartor också. Så jag är väldigt kluven till hur det hanterar sin karta. Det kör ju samma kartsystem som Resident Evil 2-remaken, den moderna. Mm. Och där ser man helt enkelt att, eller om ett rum är utforskat eller inte, det blir liksom lite grönaktigt om man har täckt in allting i rummet, och det är fortfarande rött om det finns någonting kvar i rummet. Vilket då å ena sidan är jättepraktiskt, men å andra sidan gör det att jag just trycker upp kartan varje gång jag har plockat upp ett föremål. Och så här, okej, var det där det sista föremålet i rummet? Och det blir ett väldigt hackigt sätt att spela på, som jag själv inte kommer ifrån. För finns den funktionen där, då använder jag den.
Ja, ja, ja.
Slaviskt.
Du spelar effektivt, ineffektivt. Eller ineffektivt, effektivt kanske är rätt ja. Följ på orden. Ja, jo, alltså det är en fantastisk karta, men som du säger, man sitter ju och bara, åh där, handgun ammo, 5 stycken, nej det var inte dem. Vad har jag missat här då? Alltså, ja.
Det finns någonting där, men det finns även utrymme för förbättring inför Resident Evil 9, vad det nu kommer heta.
Ja, precis, jo men den kommer ju garanterat komma, känns det som, eftersom att 8 slutade som den gjorde, inga spoilers eller någonting sånt där, så.
Mm. Vilket spel har fått dig att slänga handkontrollen i väggen eller liknande?
Jag är ju inte den typen av spelare alltså. Som ja, jag vet inte.
Vilket spel har gjort dig allra argast då, om man säger så?
Jag skulle nog påstå att spel med alltså integrationer med andra, Dota 2, Street Fighter, World of Warcraft. Mm. Alltså, en dålig Dota-match. Nu har inte jag spelat Dota på hur länge, många, många år sedan. Jag vet inte när jag slutar. Men en dålig Dota-match, då kan jag ju sluta kommunicera med laget. För att jag bara sitter och är arg, liksom. Men jag skulle aldrig få för mig att slänga iväg någonting. Men Dota 2, säger jag. Det är en väldigt, då visar jag en väldigt ful sida av mig själv som jag inte är stolt över.
Mm. Är det att det blir väldigt personligt, eller är det att du... Att det är andra spelare som liksom gör bort sig och som du stör dig på då?
Ja, det kan nog vara att man kanske har haft någon sorts grundplan. Vi gör så här, men så är det en spelare som tror att om jag freestylar lite så blir det nog bra, och så går det åt skogen. Och då är det så här, men vi skulle ju göra så här. Ja, men jag trodde, ja men vad då trodde? Nu förlorar vi ju, tack vare att du trodde. Vi hade ju en plan, varför följde du den inte? Ja, du ser redan här, börjar jag brusa upp mig bara vi pratar om.
Du är arg redan nu. De flesta som får den här frågan brukar svara någon form av fighting-spel.
Ja, jo, men det är...
Fighting. Och det känns väl som att det blir just en personlig grej, och det blir så... naket, men, och självutlämnat på något sätt. Man har ingen annan än just sig själv att skylla.
Ja, fast det gör mig ju lite lugnare i fighting, för det är ju mitt fel om jag förlorar. Jag är ju för dålig om du vinner över mig. Sen kanske du har tur, etc, etc. Men ja, förmodligen är jag ju för dålig om jag förlorar i spelet. Men om jag förlorar i Dota, om du och jag spelar Viktor och du är för dålig och jag förlorar tack vare att
garanterat
du är för dålig.
För dålig.
då blir jag ju arg för att vi som lag borde prestera, men vi gör det inte.
Mm.
Så, jag förstår absolut.
Jag har svikit dig.
Ja, redan innan våran Dota-karriär började så...
så var jag en stor lättan. Ja, men det beror nog helt enkelt på vad man har för inställning till tävling. Rent allmänt också. Om man är en bra vinnare slash förlorare. Eller liksom hur man hanterar bara hela konceptet att mäta sina krafter mot någon annan.
Ja, verkligen. Helt klart.
Å andra sidan då, vilket spel har fått dig att gråta?
Ja, vi kommer tillbaka till Yakuza Like a Dragon. Har du spelat det?
Jag har börjat spela det. Jag börjar spela många spel, men jag av någon anledning lägger jag ner dem. Jag vet att jag verkligen skulle uppskatta det, men av någon anledning har jag inte kört klart
det. Jag ska hålla det spoilerfritt, såklart. Jag vet att folk hade sagt till mig att slutet skulle vara väldigt starkt. Men hela resan, hela det, jag satt 80 timmar med Like a Dragon, för jag gjorde väldigt mycket sidequest och grejer. Man kan sitta mer, garanterat. För jag gjorde inte de här sista extra dungeons och grejer som kräver, alltså, 100 timmar farm för att kanske klara av. Men huvudkaraktären, Ichiban Kasuga, alltså han var så välskriven. Det var någonting som gjorde att jag connectade med han. För han är världens största tunt, men samtidigt så är han så, han har ett hjärta av guld. Och han är så trogen sina åsikter och sina, ja, blir du kompis med han, då det är liksom, det kommer vara för alltid. Om du råkar backstabba han en gång så kommer han förstå det. För att du kanske var tvungen att göra det för att rädda dig själv eller sådär. Mm. Och alltså när slutet av, jag får gåshud bara, jag sitter och berättar om det här nu. Min sambo kollar på jättemycket under hela Like a Dragon. Hon kollar inte så mycket när det var de här liksom farmsektionerna och lite subquests och sådär, utan... Men hon tyckte det var kul att kolla när det var stora storygrejer. Och när slutet är, vi förstår att nu credits är liksom inom 10 minuter. Och jag sitter i hörnet och jag känner hur tårarna börjar komma. Och hon tittar på mig och hon bara, men hur är det? Och då alltså jag bara, det var bara storbölar. Det var fint, det var, man var arg och besviken och glad. Och ja, det var... Det är slutet, det är nog bland det finaste jag sett i spelväg, eller finaste, mest känslomässiga spelslutet jag varit med om. Men jag var ju på väg att, alltså bara vägen till slutet var det några gånger som man var så här. Åh nej, nu är det någon som hackar lök i lägenheten igen, eller jag vet inte. Det...
Vilken spelvärld skulle du vilja flytta in i?
Animal Crossing New Horizons. Fatta och vakna där på morgonen. Du knallar ut ur din lilla stuga, du hör havet som slår mot vågorna. Du plockar upp lite snäckor, går och säljer dem för några tusen, sätter in på ditt sparkonto. Sen går du och grillar lite korv med en övergödd krokodil som sitter där och berättar lite dåliga skämt för dig. Går en liten löprunda med en koala som berättar för dig hur du ska dricka din proteinshake. Och sen sätter du dig på stranden och så kommer det någon utter där eller vad han nu är. Och berätta lite så här. Han försöker vara någon sorts Jamaica-snubbe som berättar lite livsmotton för dig. Låter inte det som det perfekta livet?
Det låter som en sommarplan.
Jag skulle kunna bo där året om.
Men det leder lite till en liten sidospår här. Du sa tidigare att du inte pallar med open world-spel. Mm. Med andra ord så ser du... Eller ja, jag tolkar det då som att du inte ser... Animal Crossing som open world.
Nej, det är inte samma sak. Jag kan verkligen inte anse att Red Dead Redemption och Animal Crossing är samma, stöpta i samma form så att säga.
Nej, det är ju två helt olika typer av spelupplevelser. Men det finns ändå någonting besläktat i dem. Att liksom gå vilse i en annan verklighet och att spendera eller tillbringa tid i den världen är det viktigaste på snarare.
Ja, på den mentala nivån så absolut. Men det är ju som, jag skulle inte påstå att ett MMO är ett open world. Men ett om vi går tillbaka till Red Dead Redemption, det är ju typ ett single player. Ja, MMO, det är helt, det är, man, de två grejerna ska man aldrig säga tillsammans. Men ja... Jag tycker inte att ett MMO är open world. Det är liksom grundat på ett annat sätt. Fastän att det är typ ett av den största open world-subgenren kanske.
Men det är sant. Open world som koncept är ju... Då tänker man sig någonting ganska specifikt. Ett spel som Minecraft till exempel borde ju egentligen räknas som ett open world. Det har en jävligt öppen värld.
Ja.
Men man tänker det snarare bara som Minecraft.
Ja, jo precis, för ja, nu Breath of the Wild är open world, men Minecraft är inte open world.
Nej.
Så ja, det borde finnas subgenrer i open world kategorin ja,
halv öppen värld.
Ja.
Och det är kanske det man kan snacka om med så här sandboxspel, sandlådespel. Det är ju en annan typ av.
Det är sant. Jag kanske borde säga att det är, alltså man säger sandbox games. På engelska, är det liksom den officiella termen för det, eller?
Jag vet inte, jag är skitdålig på genrer både vad gäller spel och vad gäller musik, och det är synd för jag gillar både spel och musik, men vad fan.
För alltså, ska man hårdra det, så Zelda 1 är ju open world. Alltså om man verkligen... Du kastas in ingenstans och sen så får du ett svärd och sen är det bara... Gå åt någonstans, eller åt något håll. Du kan göra någonting. Och det gäller ju i GTA också liksom. Du kastas in i en värld och om det går åt fel håll så kommer det vara för starka motståndare eller åt något.
Det är fascinerande för övrigt att Zelda 1 var ju egentligen den öppnaste av worldar, ja men, inom Zelda-serien, kanske fram till Breath of the Wild. Zelda 1 har ju en öppenhet som merparten av de andra Zelda-spelen ändå har tappat lite grann av. För att det är så... Zelda 1 har knappt någon riktning. Det är ju bara...
Du kan ju nästan... du kan gå till slotten i stort sett vilken ordning du vill. Det finns några items som hindrar dig från det. Men A Link to the Past, du måste ju gå till de tre första i stort sett i den ordningen för att få mästarsvärdet och sådär.
Och spel som Skyward Sword eller Twilight Princess, så de är ju väldigt riktade.
Ja, jo, men verkligen. Det gillar jag med Twilight Princess dock. Jag tycker det är, i mina ögon är Twilight Princess lite underskattat, men det kanske, jag vet inte, det kanske är jätte omtyckt.
Jag tror att det var omtyckt när det kom, men att det tappade anseende under åren därefter. Det är min spontana gissning.
Ja, för jag spelade på release. Det kom ju ganska nära Wii. Var det release-spel på Wii? Nej.
Men det var release. Det
kanske det var.
Det släpptes ju till GameCube och Wii samtidigt.
Precis. Ja, men det
stämmer. Jag köpte det tillsammans med min Wii. När jag hade gått igenom kösystemet, för jag fick köa till min Wii.
Jag slängde mig ut i bilen och hoppades på det bästa. Och jag tror jag var i 8 butiker innan jag kom till en BR-leksaksbutik. Och det stod en kille i ett hörn och, alltså han gjorde ingenting. Det stod en kund alltså. Han bara stod och, alltså han tittade inte i telefonen eller någonting.
Så som jag var NPC. Så
här, ja, precis, han bara stod och glodde rakt ut i det tomma. Och jag var så här, han skulle tekniskt sett kunna stå och vänta på en Wii. Så jag bara, tjena, ursäkta. Vet du om de har fått in Wii så här? Åh, de har fått leverans precis. Jag står och väntar. De har inga bokningar eller någonting. Ja, men då ställer jag mig här med dig så får vi varsin Wii. Och det var guld alltså. En leksaksbutik.
Ja. Det är ändå Wii-releasen. För vi snuddade vid lite tidigare om att konsolskiften, generationsskiften är inte lika starka nu för tiden som de var back in the days. Men med vissa i alla fall av Nintendos konsoler så får man ändå lite av den där gamla magin. För att det är så konstiga och så flummiga och så annorlunda grejer de gör.
Ja, det var ju helt rätt tid att släppa den alltså, på alla sätt.
Ja. Har du någon spelserie du skulle vilja återuppliva?
Ja, vi går väl snabbt tillbaka till de gamla Castlevania 2D-spelen. Alltså det har ju inte kommit något sen, alltså vi kan inte räkna Bloodstained tycker jag, i och med att Iga gjorde det på egen hand.
Nej.
Och det senaste är ju tyvärr Mirrors of Faith i, vad heter de, Mercury System?
Ja, Mercury Steam va?
Mercury Steam, ja. Så vi har ju inte fått...
Metroid Dread.
Ja, just det. Så de har ju... Just det, det har inte jag reflekterat över. Jag har nog sett loggan men jag har nog inte tänkt att det är de, att det är samma studio.
Och där får man verkligen snacka om ett uppsving. För spelet du nämnde, Castlevania Mirror of Fate, är ju inte ett bra spel.
Nej, jag skulle inte rekommendera. Alltså det är okej. At its best liksom. Men Order of Ecclesia på DSen. Det är ett av mina favorit. Det är mitt favoritspel i Castlevania-serien. Det är därför vi behöver mer spel i den serien.
Ja, men det är... Då hamnar man lite i en så här, lite halvfilosofisk tankebana där, att vad är ett Castlevania egentligen? Eller vad är mest Castlevania? Att Konami gör ett nytt spel som de döper till Castlevania : undertitel, eller att Koji Igarashi gör ett nytt Bloodstained som heter Bloodstained 2?
Ja, jo, det är ju... Alltså, Bloodstained var bra, men det saknade någonting som inte mätt mig, som ändå ser att vi inte har fått något ordentligt som Order of Ecclesia. Men var Iga en del av Order of Ecclesia? Det har inte jag koll på.
Jo, det tror jag. Jag tror att han var en del av 5 av de 6. bärbara spelen. Han var inte en del av Circle of the Moon.
Nej.
Men de andra tror jag att han gjorde.
Ja, ja, det. Jag får spela om Bloodstained helt enkelt med andra ögon.
Ja, det, och det är omöjligt att svara på det naturligtvis, men om Bloodstained hade släppts och publicerats av Konami och det hade hetat Castlevania, låt oss säga att det hade hetat Castlevania Symphony of the Night 2.
Ja.
Då hade man ju förmodligen sett på det med helt andra ögon, även om det hade varit exakt samma spel.
Ja, förmodligen alltså. Fast hade, ja, hade det hetat så var de tvungna att baka in Alucard på något sätt. Eller Richter på något sätt. Mm. Men det hade de gjort också. De vet ju vad de ska göra för att trycka på rätt knappar såklart. Ja. Nej, men jag vet inte. Jag saknar ändå... För att Metroidvania-genren... och det är också kul det ordet. En kompis till mig, han cringear varje gång man säger Metroidvania. Så varje gång jag säger det... Så tvekar jag lite, för jag vet att han cringear så hårt varje gång. Han avskyr den termen.
Ja, samma.
Så, vad bör man kalla den genren egentligen? Alltså, 2D exploration?
Ja, egentligen så... Metroid-kloner, eller... Ja, Metroids. För grejen är ju det att Metroid och Super Metroid satte en viss bas... Och sen anledningen till att man klistrar på Vania i det hela, det är väl för Symphony of the Night.
Ja,
och Symphony
precis.
Of the Night la ju inte till jättemycket till...
Ja, det var leveling-aspekten
ja,
i det
ja, precis. Rollspelselementen och det. Men, ja, Vania-delen, att den får uppta en så stor del av Metroidvania-titeln bara på grund av att Symphony of the Night kopierade Super Metroid till erfarenhetspoäng. Det känns obalanserat.
Det ja, det. Jo. ja, det vi behöver en ny... För det är till och med på Steam så kollar du liksom efter Metroidvanias. Och det är ju en överbefolkad genre. Det släpps ju... Alltså varje vecka släpps det förmodligen nytt Metroidvania. Alltså, oavsett om det är ett stort eller litet spel. Mm. Jag vet att vi var på väg i någon sorts diskussion här innan vi började diskutera just Metroidvania som namn på genren, men...
Ja, om vi backar bandet då. Vi snackade om Bloodstained och huruvida det är... Hur Castlevania-igt det är vi snackar... Jo, du vill återuppväcka Castlevania-serien, ja, det var väl det?
Ja, precis. Ja, för det är väl... Jag vet inte, det släpps ju... Och som har du spelat Time Spinners?
Ja.
Otroligt bra spel.
Ja, det är väldigt, väldigt snygg pixelgrafik.
Ja, och med den kvinnliga huvudpersonen där så får jag starka Order of Ecclesia-vibbar över hela spelet. Och även hur, för Shanoa i det spelet, hon equippar ju magier och inte svärd. Men hennes magier blir ju svärd och yxor och dolkar och allt vad det nu är. Och lite så funkar det ju Time Spinners också. Att de här kloten representerade ju diverse... fysiska vapen och sådär. Så nej, Time Spinners, alltså det ska komma en tvåa på det också, eller vad jag får mig.
Nice. Jag har inte hört någonting om det, men jag har alldeles inte hållit mig uppdaterad, så schysst. Det spelar jag gärna. Jag gillade verkligen Time Spinners, men jag kan verkligen känna att hade det spelet bara haft lite mer budget och tid och pengar och folk och allmänt sådär resurser, så hade det spelet kunnat bli mycket bättre bara genom att lägga till mer material i det. Grunderna är skitbra, men jag skulle bara vilja ha mer loot, lite fler hemligheter, mer grejer. För det tycker jag att Bloodstained gör skitbra. Bloodstained, det kan man ju liksom gå in och nöta i en halvtimme och man kommer definitivt hitta nya prylar, man kommer levla upp sina magier, man kommer kunna laga lite mat, det finns massor med små system hela tiden som gör att man får, det triggar igång det här belöningssystemet att
ja,
men jag har inte slösat min tid. Och Time Spinner sig lite barskrapat så, men det är väl en mycket mindre produktion också.
Ja, det var ju ett kortare spel än Bloodstained också. Jag skulle väl säga att Bloodstained kanske är 2 eller 3 gånger längre. Men det berodde ju på att det fanns mera content. Så hade Time Spinner haft dubbelt så mycket content så hade de ju varit lika stora förmodligen.
Men det är en väldigt kul subgenre den här vad man nu väljer att kalla den. vi får väl säga Metroidvania då, helt enkelt.
Då vet de flesta vad man pratar om i alla fall.
Jag har ju hittills inte blivit mätt på den. Trots att det finns hur mycket spel som helst så blir jag alltid glad när det släpps nyheter om, eller att jag upptäcker ett nytt spel som jag inte har kört. Jag sitter ju ibland och googlar bara så här listor på så här, det här är de bästa 10-15 bästa Metroidvanias som finns, och så kollar jag så här, ja men vilka finns det, några jag har missat.
Förutom Metroid 2 på Game Boy, tror du det finns några mer Metroidvanias?
Du menar innan Symphony of the Night kom, eller vad?
Nej, alltså nu snackar vi på Game Boy, i Game Boy-biblioteket.
Jaha, right.
Metroid 2 är ju självklart ett Metroidvania. Det enda Metroid 2 saknar för att vara ett ordentligt Metroidvania-spel är ju en karta. Mm. För det bygger ju på samma att du, precis som i Metroid 1 och Super Metroid, så får du ju... Men tror du att det finns några mer i den genren på den lilla grå tegelstenen?
Jag kan absolut inte se någonting framför mig, men jag väljer att vara positiv och gissa på ja ändå. För det känns som att du sitter inne på någon liten pärla här.
Ja, Turtles 3, Radical Rescue, är rakt upp och ner exakt det som vi snackar om. Du börjar som Michelangelo, du vet att alla dina sköldpaddepolare, inklusive Splinter och April, har blivit kidnappade. Mm. Du har en karta precis som du tror den ser ut. Den är lite dåligt ritad, så det är lite svårt att se vart dörrar och sådär är exakt. Men det ser ut som en Super Metroid-karta. Du kan inte gå vart du vill till att börja med, eftersom att du inte har nyckelkort etc, etc. Du får mera HP när du hittar HP powerups. Michelangelo kan använda sina nunchucks som en helikopter. Tänk dig, ja men som vad heter hon, Dixie i Diddy Kong, i Donkey Kong Country 3 liksom. Och när du då räddar Leonardo, då kan du byta mellan de delar på life bar, så det är... Man kan inte, som i Turtles 1 har de ju varsin lifebar på nässen där.
Ja, precis.
Men Leonardo... Ja, precis. Men Leonardo kan ju borra sig rakt ner. Så då har du ju sett stenar då som han kan borra sig igenom med sitt svärd. Donatello kan klättra på väggar, så helt plötsligt kan du komma åt dem när du har räddat han. Och Rafael kan lägga sig i sitt skal och åka som en plats som en skateboard. Och sakta men säkert så tar du dig framåt och slåss mot väldigt konstiga bossar. Det är inte de vanliga Rocksteady Bebop, Baxter Stockman, utan det är typ det är någon mullvad som jag inte vet vad han heter, och någon Slash, nej inte Slash, det är ju sköldpaddan. Det är någon katt i någon sån här prisoner suit. När jag spelade på streamen, då Turtles intresserade hade koll på vända boss. Men jag hade typ aldrig sett någon för. Någon Tyrannosaurus Rex med någon hagelgevär och grejer och...
Men Turtles 3, det när kan det ha släppts? Får jag gissa på 93?
Ja, det där? Låter där som en bra gissning skulle jag påstå.
Ja, men det är definitivt liksom i slutet av Turtles eran.
Ja, det måste ha kommit efter Turtles of Time och sådär. Det tror jag absolut.
För det vi nämnde tidigare då, Turtles 1 till NES, det är ju ganska konstigt, för att det känns lite som en blandning mellan Turtles-serien och Turtles-filmen. Det har ju inte riktigt, vad ska man säga, ett enat Turtles-universum där, utan det spretar iväg lite åt olika håll.
Precis, och jag vet, jag har kollat. Ja.
Förmodligen då för att det var så tidigt ute, innan liksom det var riktigt etablerat vad Turtles var.
De hade inte hittat...
Spretade lite där på
den. Ja, precis.
Men är Turtles 3 ett bra spel då? Skulle du rekommendera det?
Det är bra. Det är väldigt svårt. Bossarna slår hårt och har väldigt mycket HP. Vilket känns lite obalanserat. Men du har lösenord. Och du har... en pizza funkar som en e-tank i Mega Man och sådär. Så länge du tar i din tid och är beredd på att bossarna är ganska utmanande, så kommer inte ta mer än kanske 8 timmar att klara av eller någonting sånt där. Men det är coolt. Gillar man Game Boy, har spelat mycket Game Boy och missat Turtles 3, så ska man absolut ge det en chans. Skitbra musik. Bara du sätter igång det så hör du liksom att det är någon typ remix på Turtles-temat. Och när du besegrar fotsoldater som Michelangelo och sådär. Så det är väldigt, väldigt skön stämning i spelet.
Mm. Vilket är ditt personliga favoritspel genom alla tider och vilken detalj i det gillar du allra minst?
Det är också svårt alltså. Jag vet, för några år sedan svarade man alltid Symphony of the Night. Några år sedan innan dess svarade man alltid Mega Man X. Jag svarade Chrono Trigger ett tag. Nu för tiden lutar jag väldigt mycket åt Link's Awakening.
Du går längre och längre bakåt i tiden.
Ja, lite sådär. Men vi säger Link's Awakening bara för att Game Boy är ju ändå det jag brinner för nu för tiden.
Jävla bra.
Link's Awakening är fantastiskt, men jag vet ingen som tycker om, är det Eagle Tower det heter, näst sista palatset, när du ska slå sönder de jäkla spelarna med
pelarna
de
med klotet.
Jag blir stressad bara jag tänker på det. Jag gillar att de gjorde ett annorlunda tempel för variationens skull, men det är inget kul tempel alltså. Jag kan till och med sitta en så här, du vet, man vaknar en regnig lördag morgon och bara, ska jag spela igenom Link's Awakening idag eller? Ja, men sen har vi Eagle Tower. Nej, jag orkar inte. Okay. Det är fan skitpalats alltså.
Ja, det är sant. Det var väl ett par ställen i spelet som jag körde fast i när jag körde igenom det första gången.
Jo, men precis. Den där är, och man går, men det är bra, det är bra. Det är ett jävligt bra spel annars alltså. Ja.
Vad tycker du som Gameboy-konnissör om Switch-remaken?
Den var mysig, tror jag är helt rätt ord för den. Jag gillar ju pixlar. Jag gillar pixlig grafik. Så det var kul. Det var väldigt oväntat. Var det E3 de visade upp den förra året? Nej, förra. Ja, förra, 2019.
Det är inte ihåg.
Jag tror det var E3. Det kan ha varit någon sån här Nintendo Direct där på våren också. Och när jag bara såg vågorna slå i den här tecknade introt. Jag liksom bara, men det här påminner ju om Link's Awakening introt. Och sen när man insåg att det var det, så var det så här, herregud, vad är det som händer? Och sen när man såg grafiken, så tror jag alla blev lite så här, varför har de valt den här stilen? Men när man väl sitter och spelar spelet så är det supermysigt.
Jag gillar verkligen den grafikstilen. Jag tycker den är hur mysig som helst. Sen är det kanske lite konstigt att, eller det tar ju bort lite av, vad ska man säga, udden och råheten i originalspelet, som passar så bra ihop med det ändå ganska mörka temat.
Ja, jo, det är helt klart, det håller jag med om.
Det är en ändå ganska surrealistisk och mörk berättelse, och att klä in den i en glad mysgrafik är lite lustigt val, men grafiken är väldigt mysig, det kommer man inte ifrån.
Ja, man skulle vilja se en mod på den i någon sån här Raccoon City stil istället, där alla bara står och skakar i hörnet.
Och man skulle definitivt vilja se remakes av Oracle of Ages och Oracle of Seasons i den grafikstilen.
Ja, det är jättekonstigt om det inte kommer förr eller senare. Zelda fyller 25 i år, eller vad är det?
Ja.
Ja, så det ligger väl... De har ju garanterat diskuterat det. Men om det kommer, det är time will tell.
På tal om öde öar och sånt då, vilket spel skulle du ta med till en öde ö?
Om jag har internet så sitter jag förmodligen med något MMO som kanske jag ska ge mig in i Final Fantasy 14 eller någonting. Så har jag internet eller inte.
Och om du inte har internet, vad är alternativet?
Om jag
då
inte har internet. Men då har jag faktiskt en anledning att maxa alla tre sparfiler på Binding of Isaac. För det finns de som säger att du kan inte säga att du har maxat spelet om du inte har maxat alla sparfiler. Det står till och med på de tomma sparfilerna, om du har maxat en, så står det 2 to go på de två andra. Och maxar du en till, så står det 1 to go. Så de har väl lite rätt i att det finns ju faktiskt mer content att se där när man... Så jag tar med mig Isaac, då vet jag. På min Switch, då ligger jag där i hängmattan och kan lira både handhållet och stationärt om jag så vill.
Hur lång tid tar det att maxa en sparfil på ett ungefär?
Min Switch-genomspelning med förmodligen tusentals timmar i ryggen från Mac, från Steam, från 3DS fanns det, den sämsta portningen av dem alla. Och sen spelar man ju även på PS4 och sådär. Men min sparfil på Switchen har 300 timmar. Det går absolut att maxa snabbare, absolut. Men där var jag ändå ganska fokuserad på att alltid göra någonting en runda och inte bara sitta och slöspela. Så 250 timmar är nog ganska normalt om man är... Alltså jag är ingen expert på spelet. När man sitter och kollar på Twitch och man ser att det finns folk som inte har blivit eller förlorat en runda på 1000 plus runder och de kör med random karaktärer. Den nivån kommer jag aldrig kunna spela på. Men 300 timmar är ganska lagom.
Gånger tre då?
Ja, alltså 1000 timmar för att maxa Switch. Det är bra kostnad per timme där, alltså spela Isaac.
Ja, inte dumt. Vad kostar spelet tror jag?
Digitalt kan det ju inte vara mycket mer än 200-300 spänn, skulle jag kunna tro.
Mycket spel per krona.
Ja, verkligen.
Slutligen då, vad är din största spelpepp just nu? Vad ser du fram emot?
Har du koll på företaget Analog?
Som gör hårdvara?
Ja, precis.
Ja.
De gör ju FPGA-baserade konsoler som imiterar den riktiga hårdvaran.
Ja, vad heter det? Analog NT och dem.
Ja, precis. Deras Analog Pocket är ju försenad. Och det är ju en liten bärbar maskin som kommer spela Game Boy, Game Boy Color, GBA. Du kommer kunna köpa till adaptrar så du kan spela Game Gear. Jag tror till och med det är Atari Lynx, det är Wonderswan, Neo Geo Pocket, etc. Och den kommer ju ha en dockningsstation, likt Switchen. Så om jag har förstått det hela rätt, du sitter och spelar Link's Awakening på tvn, helt plötsligt kommer du på dig att alltså, det är ju ganska mysigt att sitta i sängen och spela också. Då lyfter du bara upp Gameboyen och fortsätter inne i sängen och ja. Det, ja. Den skulle ha släppts nu i vår, men på grund av det som händer med pandemin och allt det här så är det ju elektronik shortage på alla fronter. Så just nu har de väl satt ett datum på oktober-november, men jag har svårt att se att den kommer komma i år. Alltså, jag är beredd på nästa år för att inte bli besviken.
Har de gått ut med något pris?
Den kunde vi förboka för... Det är snart ett år sedan vi kunde förboka den. $190 tror jag den låg på. Och dockan tror jag låg på $100, om jag inte minns fel. Den har både Bluetooth, 2,4 GHz och USB-in. Så har du någon sån här typ 8-bit-dosa eller sådär, så kan du bara synka den med dockan så du behöver inte lägga till sånt där. Men ja, det plockar på. Sen är det lite frakt på det och så kommer tullen kika på den där också så man får betala lite moms. Så det är ju... Det kommer väl sluta på en 3-4 tusen. Men den, ja, det där. Du förstår ju att det är någonting som jag verkligen ser fram emot.
Ja, verkligen.
Skärmen ska vara 10 gånger mer högupplöst än en Gameboy-skärm tror jag de har gått ut med. Så pixlarna kommer ju... Jag kan inte spexen alltså. Jag tror att den är lite större än en Game Boy Color i vad jag har sett. Skärmen är ganska stor och sådär. Det är bara att kika på nätet om man lyssnar på det här och är nyfiken.
Ja, grymt. Jag hade missat den, men jag blir lite nyfiken.
Deras pre-orders på den förra året vart ju fiasko. För den tog väl slut på om det var 8 minuter eller någonting. Men de har lovat flera pre-orders och de har sagt att det här är en produkt som vi kommer ha i lager som man kan komma köpa. Men det är väl framförallt elektronikbranschen som saknar komponenter som har blivit det jobbiga för dem.
Vad är det första spelet du kommer smacka in i den när du har den?
Ninja Gaiden. Det spelar jag igenom på en 20 minuter ungefär. Så där kan jag liksom känna spelkontrollen bra, jag kan se skärmen jag kan lyfta den ut och in i dockan. Så ja. Ninja Gaiden Shadow, tror jag absolut.
Grymt. Fan, jag blir ju lite peppad.
Det blir så när man pratar med någon som är väldigt engagerad kring någonting, då blir man själv så här, jag borde ta tag i det här alltså. Det här är nice.
Jag har länge tänkt att jag borde köra om de bärbara Castlevania-spelen. Men jag har inte riktigt haft något, någon bra anledning eller riktigt något bra format att köra dem på.
Nej, sen är bara tvåan värd din tid om man ska vara helt ärlig också. För just for the fun of it, absolut kör alla tre. Men tvåan är ju överdrivet bästa av de tre.
Ja, vi får se om det blir något, något sånt spelande i sommar. Vad trevligt att snacka lite med dig.
Ja, det var jättekul. Det var väldigt roligt att bli inbjuden. Jag menar, dig har man ju sett i spelmedia sen, jag vet inte, det är ju många, många år tillbaka nu.
Det tar sig.
Och vi har ju träffats lite sporadiskt på mässor och visst träffades vi på Castlevania-konserten i Stockholm?
Castlevania The Concert.
Ja, precis.
Ja, jo, men där var jag.
Jag tror vi bytte några ord i alla fall.
Ja, vi får se till att byta några ord igen snarast när allt är vaccinerat och klart och samhället kommer igång igen. Det ser vi fram emot. Finns du på nätet, eller det vet jag ju att du gör, men var någonstans finns du på nätet om man vill få tag i dig för att skriva ett ord eller kolla på en stream eller sådär?
Ja, precis. Det är ju min Twitch som jag är absolut mest på. Tre kvällar i veckan, tisdag, onsdag, torsdag 18-21, sen 2017. Så det är bara kolla in där, grannen_hero. Det är väldigt, väldigt lätt att hitta, för jag tror inte det finns så många som börjar sitt Twitch-användarnamn med just grannen. Och jag har turen att det liksom inte betyder någonting konstigt på eller på engelska heller. Så fort man kollar in i någon annan stream så är det så här: yo, grannen, what's up? Så det rullar bra på tungan för amerikanerna och engelsmännen också. Och det är ju samma på Twitch, eller vad säger jag, på Twitter och Instagram. Grannen_hero. Men jag är absolut mest aktiv på Twitchen. Och då framförallt tre kvällar i veckan. Mest Gameboy, men även lite annat då och då.
Grymt. Och jag finns på Victor_Jostrom på Twitter och Tredje gången podd på Instagram. Så, tack så mycket.
Tack själv.